Hej! När en förening växer, det är rätt många simklubbar som gör det just nu. Ja, då är det många som frågar sig, hur kan vi frigöra tid hos våra anställda och ledare så att de kan göra det de är bra på? Att utveckla verksamheten. Kansliet AB, ja, det är en riktig ekonomiavdelning som kan föreningar och simning. Man hjälper företag och föreningar genom att ta över och sköta all redovisning. Surfa in på kansliet.net och läs mer eller ring på 08 501 26 800. Kansliet AB. Mer tid till det roliga. Ja, efter den inledningen och meddelande från vår sponsor, kan vi väl kalla det, så är ni välkomna allihopa till simpodden Hultén och Jansson nummer 34. Välkommen Jansson.
Tack så väldigt mycket, Bosse.
Mm. Vi skriver idag inspelningsdagen 9 juni och Hultén, han befinner sig i Malmö och Jansson, han sitter i sin sommarstuga utanför Filipstad.
Det stämmer gott.
Och sitter halvvägs i sjön, kan man säga så?
Ja, det händer ju då och då att man tar sig vatten över huvudet.
Mm, det har ju hänt som sagt. En som inte tog sig vatten över huvudet igår, det var Therese Alshammar. En väldigt intressant simning, den bästa på flera år för henne på Mare Nostrum i Cannae, 24,75, bara 400 delar över OS-kvaltiden som Sverige satt upp. Det var ett rejält steg framåt tycker jag.
Ja, absolut, det var och riktigt roligt. Jag försökte ju följa hennes lopp när hon var i Cannae, där simmade hon ju 50 fjäril och 50 frisim.
Ja, du menar Monaco?
Nej, Monaco menar jag, förlåt. Och det blev ju en väldigt hård weekend för henne och då funderade jag på om det var någon sorts strategi i det där. Och då trodde jag kanske att ja, men det kanske vi får se ett bra resultat när det kommer till Rom om ytterligare en 10 dagar. Mm. Så lite överraskad blev jag att hon kunde svara upp så fint igår. Väldigt roligt och det är klart ett par tiondelar till, då är hon ju med och slåss om en finalplats i Rio.
Ja, hon gjorde, för att återknyta till det du sa, hon gjorde i Monaco. Hon gjorde ju 5 stycken lopp på 54 där hon vann utmaningen. Det är ju uppdelat, man ska slå ut folk efterhand. Sen gjorde hon, var det fyra lopp?
Fyra lopp på frisimma.
Ja, så 9 lopp på 2 dagar. Ja. Det kanske var en bra kickstart för henne att få tävla så mycket.
Kan det vara så? Det är mycket möjligt. Det kanske, ja, visst. Ja, det är spännande med utveckling.
För kan det inte vara så att om man nu som Therese, jag funderar liksom, om man nu som Therese har 50 frisim, det är det som gäller. Om man då har spelat alla sina pengar på en enda distans och den är ganska, det ges inte mycket utrymme för att misslyckas, som man säger som så. Att det kan bli lite stumt och mer beroende av spänningar och nerver. Och det gäller verkligen att komma in, ska vi säga, i ett riktigt flow för att kunna klara av detta. Är det så att man är en simmare som typ Sara Sjöström som har många fioler på sin lyra, tänkte jag säga. Nej, men som kan spela ut många kort. För henne är det mer, ja, man liksom släpper av spänningen på olika håll och kanter. Man kan misslyckas där, man kan misslyckas där. Ja, om vi tar andra ytterligheten. Det är att vara fotbollsspelare. En fotbollsspelare kan ju göra 99 dåliga passningar och så gör han en bra och så gör han ett mål. Så är han ändå gud. På något sätt så är den balansen där, kan jag tycka, var ganska svår.
Jag tror du är inne på ett väldigt spännande ämne. När det gäller Therese så är ju hon en artist i vattnet. Hon ska ju inte kriga med vattnet. Men det både du och jag upplevde lite grann på EM var ju att det var mer att slå sig fram än att simma. Våra då amatörmässiga analyser sett ifrån sidan. Så det kan ju vara så precis som du säger, att de här lopperna sen i Monaco alltihop gjorde att det med per automatik kanske blir lite mer avslappnat. Och nu får hon ju en positiv feedback. Alla andra lopp i år har ju varit lite negativ, kan man säga. Det är spännande.
För att det kan ju ändå vara så här att man genom att bara ha en enda distans så är man rädd för att fejsa upp, om jag säger som så, va? Och det blir för mycket spänning när man väl ska komma till skott.
Ja, visst kan det vara så. Sen tycker jag ju, om man ska spinna vidare på om hon ska komma till OS eller det, jag tror det är jättebra för dem, Sara, att Therese kommer dit, för det blir lite mediafokus på Therese och inte bara på Sara, även om vi har andra stjärnor också som Jenny Johansson till exempel. Men jag tror det blir en bra balans till truppen. Det tror jag Ulrika verkligen menar allvar när hon säger att det är väldigt viktigt att Therese kommer med.
Mm. Ja. Fler insatser för Alshammar på 50 frisim, menar jag. Då blir det i samband med Barcelona. Kommer hon vara med där?
Ja, det har jag inte riktigt koll på. Jag vet bara att hon simmar i Sette Colli i Rom, den klassiska tävlingen. Men det är möjligt att hon åker till Barcelona också, men det vet jag inte. Och sen tror jag hon simmar 50 fjäril idag i Canet.
Ja, så är det säkert. Ja. Men som sagt, det är ju ingenting som är intressant OS-mässigt, men naturligtvis träningsmässigt så,
ja, och se hur hon, om det här omvandlas till ett lite bättre fjärilslopp än det har varit förut också.
Ja,
så är det klart, ja. Att det är lite spännande att följa det. Så OS närmar sig. Det olympiska kommittén tog ju ut lite simmare också.
Ja, de gjorde ju det. Stina Gardell från Spårvägen och Ida Lindborg från Malmö. Vad säger vi om de uttagningarna?
Ja, men de är ju helt rätt. Jag tror vi var lite slarviga när vi pratade lite namn. Det slår mig att vi kanske inte ens nämnde namnet Stina, men det gjorde vi ju i Eurosport-sändningarna på EM. Självklara namn, tycker jag, både Stina och Ida. Men sen saknade jag ju grabbar, men det kanske tål en förklaring.
Ja, hur tänker du då?
Ja, alltså tidigare till olympiska spel och så har ju den som till exempel då är förbundskapten i simning, och man har simmare som har klarat B-kvaltiderna, då har man kunnat anmält sådana simmare för att vara med som reserver till lag eller för att simma på en distans som är man kanske inte riktigt håller nivån på, men det ändå passar bra in. Men de nya reglerna gör ju att om nu till exempel hon hade velat om Ulrika, vår förbundskapten, hade velat satsa på några extra namn på herrsidan till exempel, så måste de här, förutom att ha klarat B-kvaltiden, också få en inbjudan, som det heter, alltså att de blir rekommenderade från och det är väl från FINA då, eller som jag har förstått rätt. Så att det är lite mer komplicerat. De är lite mer bakbundna, förbundskaptenerna, idag. Så att du och jag kan ju önska mycket, men sen faller en del kanske på regelmässighet. Vilket vi har varit inne på tidigare, men det kanske tål att förtydliga här och nu.
Ja, det är ett komplicerat spel att ta sig till ett OS. Det är som sagt, det är inte bara att simma fort en gång och tro att ja, det har man plockat ut biljetten, utan det är många inblandade, nationella och internationella förbund, och så då också olympiska organisationer som ska vara med och peta.
Ja, så är det.
Men vad trevligt. Vad säger vi då om Gardell? Hon är uttagen främst för 4x200.
Ja, hon har ju överraskat positivt. Jag kommer ju ihåg för nästan 10 år sedan när hon var nära att komma med till VM i Melbourne på just till vårat 4x200 lag, men jag ställde henne åt sidan, rätt eller fel då, men sen har jag inte riktigt sett henne som en 200 meter simmerska på frisim, och var nästan lite skeptisk till det i början av vintern, men på Swim Open visar hon ju att hon vill verkligen vara med, och vem vet, hon kanske kan peta sig en bit under 2 minuter när det blir dags. Mm. Tycker det var kul att hon är med.
Men det är uttalat att hon simmar 200 frisim idag. Kommer hon att få simma någonting annat också?
Ja, det måste man ju då enligt
Ja.
de här reglerna. Men där, med tanke på hennes tidigare internationella erfarenhet på medley, så är ju chansen då stor att hon får en sån inbjudan som vi pratar om.
Kan, så man, det, kan man tänka sig att hon då kommer att simma två unga medley?
Ja,
med all sannolikhet, va?
Ja. Ja. Ja, jag tror inte alls hon tänker 400 medley, utan nu är de inriktade på cirka 2 minuters arbete.
Ja, ja. Och sen hade vi då Ida Lindborg, som egentligen är ryggsimmerska kan man väl säga, men har kommit med i lagkapslag
och gjort en väldigt spännande resa de senaste 2 åren på många olika sätt, både med skador och att hon har varit talangfull, det har vi ju alla vetat, men hon har ju kanske skärpt upp sin träning betydligt under de senaste åren och visat upp sig, så att det tycker jag också var jätte, det var ju helt naturligt att hon skulle med.
För hon har ju inte haft någon vidare utveckling på ryggsim de senaste åren.
Nej,
har ju inte slagit personliga rekord på ryggsim egentligen. Nej. På 2 år vad jag förstår.
Nej. Det är ju, även om man är ännu mer kritisk kan man säga att det är en ganska plan utvecklingskurva under ett flertal år.
Mm.
Så att, men frisim ser det ju annorlunda ut på.
Ja, där gjorde hon ju några riktigt fina lopp på EM nu. Hon är ju en liten tuffing som vågar ta öppningar och både bra och dåligt, men som sagt, hon är inte rädd för att satsa.
Nej, men alltså hon är ju en idrottskaraktär som man kan känna sig på ett vis trygg med, för hon räds ju inte uppgiften. Det är ju precis som du säger, hon vågar, va? Sen kanske att våga ibland att det kan bli lite fel, men det är ju alltid bättre att ha en personlighetskaraktär, att man blir stimulerad och inspirerad av uppgiften istället för att vara rädd. Och hon är ju jättehärlig där vid lag.
Ja, ja, kul.
Ja, mycket.
Du, vi fick en svensk head coach på ett amerikanskt simuniversitet i veckan, Jonas Persson. Gick vidare till head coach-jobbet på University of Toledo för damerna där. Vad har du att säga om Jonas Persson?
Semifinalist på OS i Beijing 2008, var med i vårt fantastiska lag då som simmade under 3:12 på 4x100 frisim. Avgjorde så att vi vann EM på 4x100 frisim samma år, där han kämpade ner Mangini på slutet. En fantastisk simmare, och han har ju satsat på tränarkarriären. Jag tror han kan bli en stor tillgång för dem, och jag tror vi i Sverige ska försöka också se till att ha ett gott samarbete med honom. Han kan mycket väl vara en kommande förbundskaptenskandidat i framtiden. Men vi har en annan också borta som ligger på headcoach-nivå. Det är ju Göran Westerlund från Karlstad.
En skåning och en värmlänning där också. Alltså.
Ja, vad ska det bli?
Ja.
Nej, men Göran har ju bott i omgångar väldigt mycket i USA, och så varit hemma i omgångar och varit tränare i Karlstad. Kanske aldrig har lyft så det riktigt, men han har ju en mycket gedigen kunskap och erfarenhet, så att och sen kanske det finns någon mer som jag inte har koll på. Det skulle vara intressant att veta.
Mm, absolut.
Någon mer svensk som har något bra uppdrag utomlands,
ja.
Förutom Norden.
Ja, ja, Norden det kan vi scanna av ganska väl, ja. Själv. Men som sagt, vi är väldigt intresserade av att veta mer. Om ni har någonting att förmedla till oss, så hör av er. Det finns e-postadresser på simma.nu. Mm. I en liten eftertänkare, eller vad det nu kan kallas, en fredagsbetraktelse som jag gjorde på simma.nu, där jag bland annat skrev att jag lägger ner masterstränarverksamheten efter 12 år i Malmö själv, och slirar då in i det här snacket om att det har varit väldigt roligt att jobba med lite äldre människor i träning, och det positiva i det har ju varit att man har en helt annan motivationsnivå eller grad än vad yngre simmare har, eller annorlunda ska vi säga, och den där motivationen har ju varit, kan ju uttryckas i väldigt enkla former, att man kommer att träna för sin egen skull, om jag uttrycker mig som så, va. Ju äldre man blir, det hade varit rätt radigt om mamma hade tjatat ner 45-åriga mastersimmar, men alltså känslan att få uppleva det, att simmarna verkligen kommer till träningen varje dag, varje gång, för att uppleva någonting som de verkligen vill genomföra, det tycker jag har varit oerhört positivt jämfört med de 20 år tidigare jag stått på bassängkanten. Men du, Thomas, har ju fört det här snacket och satt det i praktiken med elitsimmare i Danmark också under ditt jobb i Farum. Utveckla det här lite för oss, för att jag brukar, när jag snackar idrott och snackar simning, brukar jag säga att simningen är kanske den mest tränarintensiva idrott jag känner till, och motsatsen till detta är orientering, och däremellan så finns det alla andra idrotter. Jag upplever att simmar generellt sett är alldeles för beroende av sina tränare. Men så har du jobbat lite annorlunda i Danmark. Berätta lite för oss.
Ja, alltså mitt resonemang tar ju sin utgångspunkt i egentligen vad du på ett vis nämnde här, att det är klart att simmarna ska komma till träningen för sin egen skull, inte för att tränaren har pekat på att det är bra att de kommer, eller som du nämnde, mamma. Så det är ju en utgångspunkt, att man ska verkligen tycka om och gå dit, för då tror jag man stannar länge. Men sen har jag en helt annan ingång också i det här. Det är ju att hur man än vänder och vrider på den vetenskapliga aspekten på prestation och tittar tvärs igenom många olika idrotter och tittar på olika studier och så är det ju väldigt mycket som stödjer att du snarare ska vara upp mot 30 år för att få din fulla potential. Och då hamnar vi ju i den här, du som också har varit med hela tiden vet ju att vi många gånger har ondgjort oss över hur svårt det är för simmarna att fortsätta simkarriären efter 20 år. Och så har vi pekat på alla de svårigheter, allt ifrån ekonomi och hur löser man med skolgång kombinerat med arbete etc. Men det vi kanske aldrig riktigt har tittat på, och som jag då har gjort lite i Farum, det är ju att skapa förutsättningar för att simmaren när den är uppe i 18-19 års ålder, närmar sig 20, har en våldsam lust från sin egen horisont att hitta lösningar. Och då har vi jobbat väldigt mycket med att simmarna är redan från 14-15 års åldern involverade i hur träningen ska läggas upp. Och det kan ju låta då att, ja, men hur kan en 14-15-åring? Men sätter man dem på skolbänken, tvingar dem att, inom citationstecken, att i ett processorienterat arbetssätt utveckla sina kunskaper om träning och göra en SWOT-analys, alltså se på sina styrkor, sina utvecklingsområden och hot och möjligheter. Så uppstår det någon sorts annan dynamik, upplever jag, mellan tränare och simmare. Jag har varit nere nu några dagar i Danmark, och till exempel på tisdagarna när vi har hela 50 meters bassängen och det är små barn där, och det är sådana som är uppemot 26-27 år, det är olika träningspass. Det blir en fantastisk glädje och stämning, tränare som samarbetar. Så att jag tror att det finns en läxa att göra för oss tränare, att tidigt göra oss onödiga ur det här att peka på hur mycket man ska träna. Vi ska istället vara en resurs på kanten kring teknik. Och för att ta ett exempel, så involverar, om vi har en simmare som har en dålig eller en svaghet när det gäller till exempel första 15 metrarna. Det är ju lite på modet nu, en del av de fasta situationerna. Så låter vi många simmare titta på på kamraten. Så att det är många ögon och hjälpmedel hela tiden. För att som tränare, när du själv, om du ska hinna med allting, så hinner du inte det. Men om man får en anda att hela tiden hjälpas åt och vara observant, så uppstår också glädje. Och sen såklart har vi individualiserat hårt. Vi har dragit det till dess yttersta spets, att worst case, alla vill simma sitt eget program. Alltså det blir ju en omöjlighet, men träningen genomsyras av en väldigt stor individualisering, en väldigt stor hänsynstagande till hur vardagen ser ut. Skola, sömn, prov. Det här låter ju som klassiska och inga, det är inga märkvärdigheter, men om man paketerar allt det här att det är simmaren i centrum och simmaren som ska äga sin process, då uppstår det väldigt mycket spännande saker. Och har de då lusten när de kommer till 18-19 år, så är det mycket lättare att hitta lösningarna efteråt. Sen det viktigaste, det kvittar hur mycket vi lägger på ökad träning, inom citationstecken kvittar hur mycket, om inte simmarna är tekniskt väldigt välutvecklade vid 14-15 års åldern. Och det innebär ju att de här ungdomstävlingarna där vi läser resultatlistor och de jämför sig med varandra är i många stycken kontraproduktivt. För då blir man och fokuserar på att träna, alltså de fysiologiska egenskaperna, så mycket att det blir brister i tekniken som man inte kan rätta till när man kommer upp i 17-18 års åldern. Och då hjälper det inte så mycket att man ökar progressionen i träningen. Då planar utvecklingskurvan ut. Så att, ja, det här går ju att prata i timmar om, vilket vi har gjort i olika omgångar. Men om man skulle då packa ner det som slutord där, så kan man säga att simmarna måste vara inne i processen och äga sin egen utveckling. Vi jobbar väldigt processorienterat, där de ska sträva efter lusten att söka vetenskapliga belägg för sina tankar, och en hög individualiseringsgrad och alltid med ett smile i ansiktet.
Jag menar, det här är ju inte enkelt för tränaren heller. Det ställer ju stora krav på tränaren i sitt förhållande till den omgivning han har. Var ser du farorna i just det?
Alltså, en fara är ju den här rädslan av att man inte liksom har kontroll över verksamheten.
Att man inte äger hela processen,
ja,
själv.
Ja, precis. Ja. Det är ju en fara, fast jag ser det bara som en jättestyrka att helt plötsligt så är simmarna en del av det. Och vi har en solskenshistoria speciellt som jag vill lyfta upp. En simmare som inte egentligen var så talangfull, men när vi började arbeta med de här grejerna, och då var han 14 år, så kom han och frågade: jag vill göra alla mina träningspass själv. Är det okej i det här upplägget? Mm. Och då kände jag att, vad svarar jag nu? Men jag svarade ja. Och just den här simmaren, han har faktiskt gjort sedan dess, i 4 års tid, i stort sett alla sina träningspass själv. Och så har han försökt, när han kommer till träningen, och implementera sina tankar i vilka andra program pågår idag. Och han har haft en fantastisk utvecklingsresa, och han har en numera en ganska hög teknisk nivå också, taktiskt klok. Han kommer ju aldrig kanske bli någon olympisk simmare, men han har ju fortfarande glädje, och nu när han då är 18-19 år så ser han ju många år framåt. Så då är ju han en liten sån, det goda exemplet.
Men om vi nu tittar på tränarna i det här sammanhanget. Jag upplever ju att det är väldigt många svenska simtränare som inte har den, låt oss uttrycka det, den personliga utvecklingen så att de skulle kunna klara av att komma in som en bricka i den här typen av program. För att de är för dåligt utbildade, har för dålig livserfarenhet, tror att man ska styra processen på ett helt annat sätt, mycket hårdare, mycket mer, ja, upp till gränsen, management by fear, att de inte vågar överlåta något ansvar till simmare och så vidare och så vidare. Hur kan man få in sådana människor i ett sånt här sammanhang? Går det överhuvudtaget eller får de köra sitt eget race?
Nej, men alltså, dels så tror jag ju att det har blivit en stor skillnad under många år. Alltså, jag tror inte det pågår kanske så många ställen där man där simmarna är rädda och så, men det är klart att det är inte
Nej,
så
det,
lätt.
Det var ju till sin yttersta spets,
ja,
jag sa.
Men jag tror det är inte så lätt för en ung simtränare som även då kanske har utbildat sig väl. Det är ju många som kan väldigt mycket att fullt ut känna sig trygga, och de kommer ju från en kultur. Många har ju själva simmat. Många har ju liksom levt sitt liv med att komma till simhallen, få reda på vad man ska träna och sen tränar man det. Och då fortsätter man kanske i samma hjulspår och ser inte kanske att det finns någonting helt annat och man kan totalt vända upp och ner på det. Så att det är ju ingen, det är ingen lätt process för den unga tränaren. Det är jag villig att erkänna, men jag tror det är en nödvändig process om vi också tittar ur ett ekonomiskt perspektiv, att ta alla klubbar som satsar på de här tonåringarna, de åker på tävlingar utomlands, dyra träningsläger, och så gör ju också förbunden. Och sen helt plötsligt när gymnasiet är över är det slut för många. Det kan jag tycka är spill av pengar. Som jag hörde nu en siffra igår där det var 3 kvar av det danska juniorgänget som var iväg för 3 år sedan. Mm. På junior-EM alltså. Mm.
I Danmark har man en annorlunda juniorålder än vad vi har i Sverige också, va?
Ja, den är delad damer och herrar, men jag tror det är 16 för damer och 17 för herrar. Så.
Den följer väl AJM-åldrarna, är det inte
ja.
Det?
Mm. Ja, så internationella förbundet här tycker jag ju skjuter sig själv i foten, för det, om de nu vill hitta goda sponsorer och, som lägger in mycket pengar i idrotten, så är klart att det vore bättre att vi är en mer vuxen idrott.
Mm. Nu har ju det egentligen, det har ju förflyttats uppåt åldern i simningen. Alltså om vi backar bandet riktigt, riktigt långt tillbaka, vi snackar 1960 våren. Då var alla simlandslag bestod av 15-åriga tjejer och 17-åriga killar. Idag är det inte alls på det sättet. Ja.
Nej, men så är det ju. Men det har ju skett lite av andra skäl. Att det har tillkommit ett året runt program med tävlingar i 25-metersbana. Det har tillkommit pengar. Det har ju inte riktigt skett för att vi har tänkt annorlunda i processen. Fortfarande när jag... Nu är det ett år sedan jag var på en internationell tävling utanför Norden, då var jag nere i Kané. Ja, men mönstret är ju detsamma när man ser de olika länderna kommer. Det är ju en oerhört styrd verksamhet när man sitter på läktaren och betraktar det som sker, allt ifrån insimning, avsimning, analyser efteråt, där fortfarande tränare inte väntar med att lyssna på vad simmaren har att säga utan talar om facit om loppet direkt. Så att det är en kultur som är, ja, den hör inte hemma 2016 om jag ska uttrycka mig. Den är oerhört gammalmodig är rätt ord tycker jag. Skulle aldrig fungera i ett modernt dataföretag som vill ha en stor portion utav med, vad heter det, delaktighet från de anställda.
Vi kanske ska åka i parkerna och föreläsa om detta.
Ja, jag vet inte om någon vill lyssna på några gamla gubbar. Men alltså jag tycker det är för trist att vi är en så fin idrott som simning är. Och relativt fri från de här baksidorna, även om det klart ökar i takt med pengarna. Den är värd att man ska simma länge och hitta. Och många bassänger står tomma mitt på dagen när man kanske kan hitta lösningar och träna själv, för det är mycket man kan göra själv. Mm. Ja, vi får åka i parkerna. Det kanske inte blir så många betalande, men...
Nej, men vi kan ju ha lite roligt under resan.
Ja. Men det är ett viktigt tema. Ja, för mig är det ett så viktigt tema att det växer. Alltså jag blir bara mer och mer och känna att nej men gud, så här ska vi ju inte ha våran idrott. Det här måste förbundena börja titta på från ett helt annat håll.
Vi kanske ska fortsätta att snacka i, runt det här ämnet, för det finns ju många ingångar, många vinklar att göra. Och vi har några poddar på oss, hoppas vi naturligtvis framöver. Men det, om man tittar på det yttersta målet i det här, det är ju en helt självtränande individ, om vi säger som så, när simtränaren helt har försvunnit så att säga och blivit som det är i till exempel orientering som jag nämnde tidigare, där man tränar väldigt mycket för sig själv. Kan vi nå dithän, tror du?
Ja, det kan vi ju med då de små korrigeringarna att det en del simhallar krävs att det är ledare på plats om du ska träna. Alltså det finns ju en del praktiska saker att hitta lösningar på, men vi kan nå helt klart långt. Och orienteringen som du säger är ett bra exempel. Det är också den idrott där idrottsutövarna har högst akademisk utbildning. Och så tror jag det har varit i många tider. Så vi har mycket att lära orienteringen. Det är ju verkligen den ultimata idrotten. Hela familjen kan delta och de gör det ofta hela livet. Men mastersverksamhet är ju ett bra medel också. Du nämnde ju att du har dragit dig tillbaka där. Men jag menar, den verksamheten kanske vi skulle kunna knyta ihop ännu bättre med ungdomsverksamheten. För jag kallar det att det är ungdomsverksamhet när vi har 16-17-åringar. Ja, vi får snacka mer om det. Ja, det vi kanske får reaktioner.
Ja, hör gärna av er om ni tycker och tänker i ämnet. Har vi rätt eller fel? Det vill vi veta. Som sagt, ja, det var väl ungefär dit här vi skulle komma idag. Vi kommer att ha ett antal poddar till innan SM och OS. Kommer du vara på SM, Jansson?
Jag räknar med att vara på SM minst en dag.
Okej. Okay.
Kanske två.
Ja. OS i Rio startar den 6 augusti. Dina känslor just nu inför OS så här utan och ja.
Det kommer att bli, tror jag, en medaljfest för Sverige. Simningarna börjar 8:e, va? Söndag 8:e. Stämmer det?
Ja, jag tror de börjar lördagen den 7:e.
Lördagen den 7:e. Okej, okay. Lördag till lördag. Okej.
Okay. Ja, det är 8 dagar.
Ja.
Yes, ja, men vad bra. Då drar vi ett streck i debatten där och som sagt, vi manar på våra lyssnare att ni får gärna höra av er om ni har någon tanke och tyckande. Ni kan gärna kommentera och säga någonting till oss på Facebook där vi presenterar den här länken till podden, men ni kan också skriva till oss. Ni hittar adresser på sima.nu. Då tackar vi för idag, Jansson.
Tack själv och ha en trevlig fortsättning på veckan.
Ja, det är gött. Ha det bra. Hej, hej. Hej, när en förening växer, det är rätt många simklubbar som gör det just nu. Ja, då är det många som frågar sig, hur kan vi frigöra tid hos våra anställda och ledare så att de kan göra det de är bra på? Att utveckla verksamheten. Kansliet AB, ja, det är en riktig ekonomiavdelning som kan föreningar och simning. Man hjälper företag och föreningar genom att ta över och sköta all redovisning. Surfa in på kansliet.net och läs mer eller ring på 08 501 26 800. Kansliet AB, mer tid till det roliga.